Björk som hyresvärd åt hundratals djur och svampar, björk som byggmaterial till en kåta eller bastukvast, björk som musik. Det här är ett specialprogram om björk från Naturmorgon i Sveriges Radio från den 27 april 2024. Välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Och det vi hör i bakgrunden, det är faktiskt en björk. I alla fall enligt tonsättaren Graham Fitkin som skrev det här stycket om en speciell björk i björkarnas stad, Umeå, utifrån björkens årsringar. Ett verk som uruppfördes under kulturhuvudstadsåret 2014 där. Och vi ska återvända till Umeå flera gånger under morgonen. Det här är nämligen ett specialprogram om trädet björk. Vi ska känna på det, dofta på det, titta på det, men framförallt ska vi prata om det och lära känna Sveriges vanligaste lövträd. Själv är jag väldigt förtjust i björkar. Det är något vemodigt vackert med dem tycker jag. Hur är det för dig, Jenny Benson Djurvall? Hur ser din relation ut till björk?
Ja, men jag tycker de är jättefina. Jag har ju pluggat i björkarnas stad så att jag är nära förhållande till dem på det viset. Jag tycker det är någonting, de är så tidiga och snabba sådär på våren med musöronen som har kommit på vissa ställen i södra Sverige. Men sen är jag lite allergisk mot dem också.
Ja, det är väl det. Ja, men hur går det denna morgon då?
Ja, men lite liten tablett, liten ögondropp. Det blir bra.
Du är på Öland den här morgonen, Jenny.
Ja. Sjöstorps by, jättelångt upp på norra Öland. Ja.
Mm, och där finns det björkar?
Det finns ju egentligen björkar överallt. Jag har tänkt på det mycket sista tiden förstås. Att det här programmet skulle vi nästan kunna göra var som helst i Sverige. Men nu, av en viss anledning, så är jag på norra Öland.
Mm, vi säger inte mer än så. Morgonens fältreport, alltså Jenny Benson Djurvall som är på Öland för att kolla på björkar. Vi återkommer till dig strax, Jenny. Mm. Och Helena Söderlund, naturmålsproducent, god morgon.
God morgon, god morgon.
Vad tycker du om björkar?
Ja, jag älskar också björkar. För mig är de väl, jag tycker det är lite så här trygghet, någon hemkänsla, sommarstugan och ja, sommar liksom. Ja, det är fint med björkar.
Mm, det är något speciellt med dem. Vi har ju också frågat våra lyssnare vad ni tycker om björkar. Och Helena, vi har fått in rätt mycket svar.
Ja, verkligen. Tack så mycket allihopa. Och signaturen Mer uteliv skriver: björkens utspring är för mig sinnebilden av våren. Sofia Lindström, hon tänker på ljummen bris genom björklöv. Och Bengt Jönedal, han berättar om björknäver som ett fullgott alternativ till toalettpapper.
Just det, det är inte att förakta. Och om man vill fortsätta att skriva, hur gör man då?
Då kan man gärna mejla. Jag håller koll på mejlen här på morgonen. naturmorgon@sverigesradio.se. Och på sociala medier finns vi också.
Mm. Gör gärna det och gå in och kika. Det är faktiskt väldigt kul att läsa de där kommentarerna. Men nu, Jenny Benson Djurvall, i en gammal igenvuxen betesmark va, på norra Öland.
Ja, men precis. Jonas Hedin, som är ekolog på Länsstyrelsen i Kalmars län, bor på Öland, men vi är inte alls nära ditt hem. Men du vill ändå till den här, alltså lite speciell miljö detta, Jonas. Kan vi beskriva vad vi står i?
Ja, det är ju en igenvuxen gammal betesmark här med väldigt, väldigt gamla ekar. Men också väldigt gamla vårtbjörkar. Och sen är det en hel del gran som har kommit sedan betesdjuren försvann.
Ja, bakom det står en gigantisk gran. Och sen, ja, men det här finns träd i alla storlekar, men det är ändå ganska öppet och luckert. Man kan nog ändå fortfarande känna att här skulle kunna komma en liten flock kor eller något.
Ja, och vi har ju hästar här 30 meter bort, så att ja. Det finns ju betesdjur precis i närheten. Ja. Här, så att det vore ju lämpligt att få tillbaka betesdjuren här igen.
Men vi står bland mycket stammar och träd, och sen så finns det då björk i alla dess livsstadier kan man väl säga. Och det är därför det blev så bra här. Mm. Men jag tänker så här, om vi börjar. Behövs björken ens i södra Sverige på ett sätt? Här finns ju ädellövträden med all den enorma biologiska mångfalden. Men du vill ändå slå lite ett slag för björken?
Ja, alla våra lövträd har ju en rik fauna. Framförallt så bildar de ju tillsammans en förutsättning för en väldigt rik biologisk mångfald. Och de här björkarna är ju speciella på det viset att de blir ju inte så långlivade. Och det tar ju ganska kort tid jämfört med till exempel en ek innan det blir förutsättningar för de här lite mer kräsna, lite mer ovanliga arterna som kanske lever i lite grövre dödved av olika slag då. Så att björken kan man säga att det är ett väldigt viktigt komplement som alltid har varit med. Det var ju ett av de första träslagen som kom in här och den har ju funnits i våra skogar. Som du säger så är den ju vida spridd också. Så det gör ju att den är viktig på det viset också, att den kan hålla biologisk mångfald där det kanske inte finns då äldre ekar eller bokar eller vad det nu kan vara i södra Sverige.
Eken är ju, alltså den är ju väldigt, väldigt speciell med all sin mångfald, men är ju så långsam på många sätt och det är en fördel på många sätt. Men björken är egentligen antagonisten, den är snabb, den lever snabbt.
Ja, precis, jämförelsevis i alla fall. Ja. Jo, nej, men till exempel så finns det ju många insekter som lever i det vi kallar för rödmurken ved. Vi ska prata mer om det sen. Men till exempel så kan det ju finnas många insekter som lever i ek som också kan leva i björk. Och då blir ju de här björkarna lämpliga för de här arterna kanske redan efter 70-80 år. Då, medan för en ek så kanske det tar 200 år.
Just om man i väntan på den döda veden så behöver man inte vänta så länge på en björk.
Nej, och det är viktigt för organismerna i skogen att det hela tiden finns den livsmiljö som de behöver. Ja. Och då kan ju björkan ofta leverera det.
Mm. Jag vet att du har lite ont i knät, men vi ska ändå ner på marken här. För att vi ska ner på en liggande stam. Jag undrar om inte det var denna som small igår när den gick sönder. Och jag tänkte vi kunde ha dött igår här bland den döda veden, Jonas.
Det kunde blivit mer dött, ja.
Ja, därför att det är en stor död björkstam här och den ligger i några delar på marken. Och här kan vi då se spår av ett av de kryp som finns på björken. Och det är väldigt roliga de här. Det är en lång rad, 10 cm och sen är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja men typ 15 ganska stora utgångshål där. Som att någon har gjort ett liksom medvetet rakt mönster.
Ja, det kan man ju säga indirekt i alla fall. Det här har varit en hona av björksplintborren som är en av våra största barkborrar. Vi har ju 85 olika arter barkborrar i Sverige egentligen. Det kan man ju inte tro när man lyssnar på debatten och tror att vi har bara en ibland. Men det finns ju många andra arter då. Och björksplintborren är ju en så kallad nyckelart kan man säga i det här björkekosystemet, för den kan ju då skada, när det finns nedsatta björkar så gillar björksplintborren att slå sig ner där och då gnager honan en så kallad modergång och lägger ägg där som sen då i bästa fall kläcks till larver. De här larverna går sen ut och mot fiberriktningen. Så att hon lägger en vertikal gång längs med fiberriktningen och sen så går larverna ut mot fiberriktningen.
Så det här larven har kläckt, alltså syskonen har kommit ut in till varandra.
Precis, ofta kan man ju se då rader motstående så att säga.
Och sen just det, här, också en rad här och sen på andra sidan stammen finns det en likadan, för där gick liksom de andra syskonen, de gick åt andra hållet.
Ja, ofta är det så. Ja. Sen så har hon ibland också gjort honan då så kallade lufthål där som hon väl luftar för larverna då så att säga. Så det kan vara lite, men man känner igen i alla fall björksplintborrens, att den har varit i en björk på de här vertikalt stående hålen som är kanske 3-4 mm då, som är i en lång rad helt enkelt.
Kom här Jonas, om vi går till den stammen så biten av trädet som fortfarande står. Här ser man ju hur hållfast näven är. Mm. Den är ju liksom inte rutten alls, den bara krullar sig av. Men här ser man ju också, jag vet inte om ni har hört det, men vi har ju hört några hackspettar den här morgonen. Jag tänker att de är rätt viktiga också på det viset, björksplintborrens larver, för det är som små prinskorvar där inne.
Jo, den är ju en nyckelart att den sätter igång den här processen med antingen att skapa död ved på levande träd då, eller att trädet faktiskt dör. Och det sätter ju sin tur då fart på processen med de här rötande svamparna och det blir ju också så att själva larverna är ju mat för hackspettar till exempel.
Så här, man kan ju se att här har de varit in, framme och... Mm. Ja, det kan vara kniv med det också.
Vi ser ju lite inhack här av hackspettar. Och vi ser också att det har varit andra arter här som långhorningar då.
Hur ser du det menar du?
Det kan vara björkvedbocken till exempel. Ja, det är ju att den här splinten är fårad här på det ställen då.
Ja, tänk att det ser ut som att någon har varit och karvat i veden på, i olika mönster.
Mm.
Och lite vilka mönster det kan du avgöra så du ser möjligen
också
vem.
En del runda hål här som, där de antagligen har gått in till sin puppkammare då som de har haft under.
Och sen just där att det är så mycket som sågspånslikt i mörkbrunt och vitt. Det är liksom resterna när de tuggar sig fram.
Ja, precis. Det är olika larver. En del lämnar då såna här mjöl- och gnagspån i själva larvgången. Och andra puttar ut det sen genom hål i veden. Där. Så man kan känna igen de olika arterna på det. Här ser du till exempel att det har varit en larvgång troligen av en björkvedbock.
En gång i veden med en massa sågspån i. Och sen
det kan
en...
till och med kanske vara en puppkammare faktiskt. Det som
ja, det vita kletet. Ja, Jonas Edin och jag, vi är alltså i Sjöstorp på norra Öland och letar efter de krypen och svamparna och hela den mångfalden som finns i björkar. Och varför vi, du kanske tänker så här Jocke, att jag skulle varit jättenära där jag bodde.
Ja, det kan nog ha tänkt.
Ja, men där björken står, alltså björkar har ju samma mångfald på ett sätt, men det spelar roll var i världen björken finns för vad som finns på. Så vi ska avslöja liksom en raritet och exklusiv art här. Så
wow, coolt. Jag tycker för övrigt Jenny att det är bara coolt detta. För det var precis som ni sa, man tänker att det är ekar och så här som har en otrolig biologisk mångfald. Men i Sveriges vanligaste lövträd så finns det hur mycket som helst också.
Mm. Och vi har ju mycket inspirerats av Bengt Enströms fina bok Björk som presenterar en hel del av den mångfalden, Joakim.
Just det. Mm. Vi hörs med en stund igen, Jenny.
Det gör vi.
Jenny Benson-Juvall alltså på Öland den här morgonen tillsammans med Jonas Hedin, biolog på Länsstyrelsen i Kalmar län. Men nu ska vi till Umeå, alltså björkarnas stad. Och för den som inte har varit i Umeå så kan jag säga att det finns väldigt mycket björkar där. Felicia Dahlgren, hur som helst, hon har doktorerat på björk. Och jag träffade henne i Säva, någon mil nordost om Umeå för cirka en månad sedan. Och då låg snön knädjup i den glesa björkskogen som vi stod invid. Jag började med att fråga henne hur en etablering av björk går till. För den som har besökt ett brandområde till exempel, för det är ju en naturlig störning i en skog, vet hur otroligt snabbt björken kom upp och i tusental.
Till att börja med så beror det på att dels att björken i sin natur är ju ett så kallat pionjärträd som man säger. Vilket tall också är till exempel om man kollar på barrträden. Och det är att så fort det blir en, den får en chans och det blir en öppen yta där det inte är så mycket konkurrens då, och den kommer dit med sina frön, då etablerar den sig på en gång. Så den är väldigt effektiv. Om man kollar på andra liksom pionjärträdsegenskaper som är klassiska, då är det att de är lite skuggkänsliga, så de trivs när det är väldigt mycket ljus och det är öppet. Och det blir ju efter brand, det blir som en stor öppen yta eller efter en stormfällning eller liknande. Så de är snabbt där, etablerar sig och trivs jättemycket när det är bra med solljus.
Men ligger det liksom tusentals med frön redan i marken där då? Eller? Ja,
nej, det är inte sant. För oftast så, jag skulle säga att björken den är inte så, en sån här som är liksom brandgynnad. Så att, alltså fröna, de brinner ju upp. Och att de är inte heller så... de är så små björkfröna. Så de har ju liksom... De satsar inte på stora frön som ska ligga länge och liksom vänta på att vakna upp. Utan det är ju att de satsar på att göra en stor mängd frön. Och det har säkert känner alla igen. Att man, när man går på gatan, att man ser på hösten att det blir som stora driver med björkfrön och de här fröskalen liksom, på trottoaren.
Men okej, men har då de här fröna då som kommer efter en brand till exempel, de kommer från andra björkträd på andra ställen eller?
Ja, precis. De är ju väldigt effektiva på så sätt, björkarna. Så att när det har brunnit då, så på hösten i ungefär, det varierar lite över landet, men augusti till september, i oktober så släpper de flesta björkarna sina frön när de har mognat. Och då är det ju liksom tusentals frön från bara en björk. Och de kan spridas, de är ju vindspridda, väldigt effektiva. De flesta fröna hamnar såklart liksom inte så långt från trädet där de växte. Men de kan spridas flera hundra meter, alltså 400 meter utan problem. Och sen så är det också en aspekt som man inte tänker på är att det finns björkar som även har kvar sina frön till på vintern. Och då kan de släppas liksom på vintern om de då, för de släpps ju när de, ja, om det kommer en vindpust och de har liksom uppnått rätt torkgrad, man ska säga. Jaha. Så de liksom flyger iväg och släpper. Så på vintern om det är skare och björkfröna släpps lite, då kan de ju åka iväg och liksom spridas på skaren väldigt, väldigt långt.
Ja. Men okej, okay. Men då sprids de här. Så, okej, okay. Så tillbaka till den här brandområdet då. Det som händer där då, säg att det har brunnit någon gång på sommaren. Redan då på hösten, då sprider de sina frön, de som inte har liksom brunnit de här träden utan i omgivningen. Så,
precis, mesta delen av fröna landar ju på ett ställe på marken eller kanske uppe i ett träd eller någonstans där det inte är gynnsamt att gro. Ja. Så de flesta fröna gror ju inte. Men eftersom att de producerar så mycket frön så är det också många frön som hamnar på de gynnsamma platser och gro. Och då, det som är viktigt för just björk är att det ska vara hyfsat rätt temperatur, att det ska vara ljust och att det ska vara tillräckligt fuktigt. Det ska också vara konstant fuktighet, så det får inte vara att det är bara lite fuktigt i början och sen kanske helt plötsligt blir det torrt, för då avstannar groningen och då kommer den inte igång igen.
Okej, men och när du säger mycket, då är det alltså, hur mycket alltså, kan en björk, hur mycket frö kan en björk producera?
Men alltså, vi snackar om tusentals för en enskild björk. Ja. För att, ja, när jag hade något försök där, vi kollade lite på spridningen, då kunde man, jag tror att det var som mest frön, då var det alltså flera tusentals frön per kvadratmeter som vi hittade. Och då var det mitt ute på ett hygge. Alltså minst 200 meter till närmsta björk så kunde man få riktigt mycket.
Så de har en otrolig förmåga att sprida. Och fröna, du säger att de är små. Hur små är de? Är det mikroskopiskt små? Eller
nej,
ser man?
De är ju bara några millimeter. Jag försöker kolla här. Jag kanske kan hitta
ja,
något.
I den vita snön här kanske. Här. Titta, hittar du den? Ja. Hittar du? Ja, men titta. Ja.
Här är
bruna, ljusbruna, små.
Lite ovala mandelformade.
Ja.
Och så har de som små vingar, en på varje
ja,
sida.
Ja, ja, det är de ja. Som ja. Man kan se. De är liksom lite platta om man säger. Nu ska vi se.
Exakt. Ja, de är liksom lite,
ja, lite platta. Och så platta. Lite hårda i mitten där då.
Ja, precis. Det är själva fröet. Och så är det som sticker ut. Man ser det som lite skräpar runt om. Det är de här frövingarna.
Okej. Okay. En björk kan producera liksom tusentals frön, lätta små frön, tas av vinden, ut på hygget. Sen är de ganska känsliga ändå att de ska gro så att det ska vara rätt liksom, fuktighet, det får inte torka ut och sådär. Men i och med att de är så himla många så blir det ändå det här fantastiska björkuppslaget efter
precis.
En brand.
Vet, någon gång när jag har varit och inventerat, då kunde det vara på 1,5 kvadratmeters ytor var det då. Då var det 200 björkplanter där bara. Så det var ju som alltså, helt.
Det är 1,5 kvadratmeter, 200 björkplanter.
Ja, det var den absolut tätaste föryngringen. Och det var bara naturlig föryngring då.
Felicia Dahlgren Lidman som har doktorerat på björk och som nu jobbar som forskare på Skogforsk. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där mycket handlar om trädet björk idag. Men nu har det blivit dags att ge svar på förra veckans naturfråga som faktiskt också har med björk att göra. Ni får se vad som händer här. Den löd så här frågan. Man kunde tro att vi frågar efter ett kolfärgat hannöt med 4 ben, men nej. Tänk 6 ben. Tänk multnande grova lågor, tänk kraftiga käkar hos vuxna handjur och låt detta ljud ändå leda till den starkt hotade arten. Ja, det var ju kor som råmade, vilket kunde leda tankarna till nöt, som är nötkreatur. Men vi frågade efter hannöt, alltså oxe. Och om den är kolfärgad så skulle man kunna säga att den är svart och lägger man ihop det tillsammans med övriga ledtrådar så får man svart oxe, en starkt hotad skalbagge som är knuten till bland annat björk. Det är många av er som har svarat ekoxe som är en nära släkting till svart oxe, men det svar som vi hade tänkt oss var just svart oxe. Något som Pontus Engvall i Sundbyberg, Joel Hallenborg i Malmö och Sofia Renmark i Göteborg hade listat ut. Ni vinner Naturmorgons priser, en ståltermos, en tygkasse och ett tygmärke. Grattis alla tre! Dagen till ära, en slags fanfar på nävelur. Det var Stina Nilsson som lockade på kor med nävelur i Småland 1976. Men nu ska vi få lära oss mer om svartoxen. Är det inte så, Jenny Berntsson-Djurvall?
Jo, varför åker man till just en by som heter Sjöstorp på norra Öland för att prata om björk när man kan prata om den typ nästan var som helst?
Nu får vi svaret på det.
Ja. Det är alltså svartoxen som är svaret, för att den är en sån kräsen liten krabat. Så att den finns bara på några få platser i hela Sverige, och tidigare trodde man att det var runt Uppsala som var någon sorts huvudort. Men Jonas Gerdin, det verkar som att just den här gamla betesmarken är hotspotten.
Ja, det här landskapet här på norra Öland har ju visat sig hyssa faktiskt ganska många förekomster av den här väldigt exklusiva skalbaggen och svartoxe. Så att Uppsala län har säkert första platsen då. Framförallt vid nere Dalälven och Vällen. Men här finns ju gott om dem också faktiskt. Eller gott om dem, men det finns flera förekomster.
Men du, det är ju så här med svartoxen som är en pytteliten släkting till den större ekoxen. Det är egentligen inte björken som är så super noga, utan det är riktigt röten ved, Jonas. Nu ska vi ner här i det som knappt går att se att det har varit en björk, men det har det. Alltså det är på livets sista skede som man kan hitta det, och det är så roligt för att man kan hitta dem. Alltså vi pratar alltid bara om spår kring insekter, Jonas. Men idag, nu får vi se om de lever, för du har varit och pillat här. Det kanske man ska göra egentligen, men du jobbar på Länsstyrelsen, du får pilla. Ja. Vad har du hittat?
Precis, vi har hittat här då både spåren där de då har ätit den här rödmurkna veden då. Men vi har också hittat en larv här som håller på och äter sig fram, i alla fall när det är lite varmare. Och larven då, svartoxen, den är som alla våra ekoxbaggar. Vi har ju 7 stycken i Sverige då, och som en del hade gissat på ekoxen då. Så de påminner om varandra, de har ju då... Den här är lite vit och krumböjd. Den kan vara 1,5 centimeter lång ungefär. Mm, mm. Och sen har den då 3 ganska långa benpar då. Hade det varit en långhorning så hade man knappt sett några ben. Och sen har den då en pannplåt där som är lite svart. Och sen bakom det så har den då... pannplåten är ju lite rödbrun, och sen har man liksom själva... käken där uppe då. Mm.
Nu har du sabbat lite med kniven här hela världen för den, men den ligger alltså i en gång som bara är precis lika stor som den själv, och veden runt den är ju kanelbrun. Men det finns ju fler generationer i samma ved. Jonas, nu ska vi se här.
Här har vi ju faktiskt hittat också här några.
Har du kniven?
Honor och svartoxe också då, så att de är ju... Titta, har vi 2 stycken här som då inte har lika långa käkar som hanarna, men ändå rätt så rejäla.
Svarta små skalbaggar, säga dryga centimeter långa kanske.
Precis. Och sen så har de ju då som ekoxbaggarna då en väldigt förlängd första antennleden är väldigt förlängd, och sen så blir det ofta då en 90 graders böj till nästa antennled. Det är så man känner igen ekoxbaggarna då. Och svartoxen är ju extremt kräsen i det då, att den bara finns på platser där det hela tiden i närområdet har funnits rik tillgång på sådana här rödmörkna lågor. Och eftersom vi har varit väldigt duktiga på att ta ved och städa i vårt landskap, så har ju då de här områdena där det kontinuerligt hela tiden har funnits sådana här lågor blivit färre och färre. Så att idag finns den ju kanske på ett 20-tal platser i landet då.
Och lågor igen när ett dött träd ligger på marken.
Ja, just det. Precis.
Och de vill ha, det ska vara så, det, nästa steg i denna succession, det är jord. Alltså vi pratar om ett träd som är nästan så gott som ingenting.
Ja, precis. Det är ju, jag är på väg in i det allra sista stadiet, det vi brukar kalla för myrstadiet av döda veden. Så det är ju absolut så att det är väldigt... Dessutom är det så att de här larverna av svartoxar, de konsumerar väldigt stora mängder av den här döda veden. Så de bryter ner det helt enkelt, så att det blir, går till jord igen.
Så i Jonas Hedins handflata kravlar nu två små svarta honor. Ni kan se bild och film på dem på våra olika medier. Ja, de pignar till här lite nu. Av denna exklusiva art, Joakim Lindvall.
Mm, kul, det ska jag gå in och kika på. Det är väl på våra sociala medier som man ser dem då.
Ja, viftar lite på de där små antennerna som säkert är stora om man tittar i lupp.
Ja, men det är klart de viftar lite. De ska ju vara med i Naturmorgon, så de viftar med sina antenner. Exakt. Självklart. Exakt. Jenny Benson Jural tillsammans med biologen Jonas Hedin på Öland denna morgon. Och nu fick vi svar på varför de är just där. Men nu säger vi god morgon till dig, Niklas Karlsson.
Ja, god morgon.
God morgon, i Ljusdal.
Ja, precis. Ja.
Ja, och du är slöjdare, det är därför jag har ringt upp dig. Och jag vet att du gärna jobbar i björk, Niklas. Och jag tänkte att du skulle ge oss ditt perspektiv på trädet björk utifrån dina kunskaper och det som du håller på med slöjd. Alltså, du känner ju verkligen på träslaget och vet precis hur det funkar. Berätta, om du ska beskriva björk, vad är det för dig?
Ja, björk är ju ett av de vanligaste materialen som jag slöjdar i. Och det är för att det är, man frågar ofta om det liksom inte är hårt, men det har liksom ett motstånd när man täljer det, men det är inte alls som de här hårdare träslagen, ek och lönn och sådär. Utan det har liksom en idealisk hårdhet, kan man säga. Det är ju, det går ju att bearbeta med kniv och yxa ganska lätt när det är färskt då, innan det har torkat. Och då brukar jag ju grovjobba det. Och det är väldigt lättsamt att bearbeta det. Och sen när det har torkat så fintäljer man eller rentäljer det. Och då är det också helt okej att jobba i. Och sen har du ju det här idealiska förhållandet då, att när du har gjort en sked eller en skål eller något, så är den ju ändå ganska, träet har ju liksom en slitstyrka i sig, i och med att det är lite hårt, lite hårdare än andra mjuka träslag som al och sälj och sådär.
Hur känns björken i dina händer när du håller på att tälja med den och liksom när du tar på den?
Jo, men det känns, det är väldigt härligt att jobba i. Jag tycker att det luktar ju så gott, björk också. Det är en av mina favoritdofter, så att ofta sitter man och luktar på biten när man jobbar också och får den där härliga doften i sig.
Ja, men jag tänkte precis fråga dig om det. Hur skulle du beskriva liksom doften av björk?
Jo, men det är en lite sötaktig doft. Den är liksom inte alls nå frän eller så, utan det är en väldigt, väldigt mild doft. Liksom. Och det är också en bra sak att om man till exempel gör skedar eller skålar som man ska använda till i köket då, till att ha mat i eller röra om mat med, så är det ju bra att den inte ger ifrån sig någon smak. Så att man får ingen extra krydda av björken, om man säger så.
Men ändå så doftar den gott när man håller på med den.
Ja, precis, men det är en jättemild doft som du måste verkligen liksom snusa in den för att känna den liksom.
Ja, vad jag skulle vilja vara i din verkstad, Niklas, och titta på och känna på björken och tälja i den. Tusen tack för att du var med och berättade om björk och hur du jobbar med den.
Ja, tack så mycket.
Niklas Karlsson, alltså slöjde i Ljusdal. Hej då! Men nu ska vi tillbaka till Umeå där jag träffade björkforskaren Felicia Dahlgren Lidman för några månader sedan. Sist vi hörde Felicia så berättade hon hur björken släpper sina tusentals små frön när de är mogna. Frön som sedan etablerar sig om fuktförhållandena är de rätta på en kal yta, till exempel ett brandfält. Och en provyta på en kvadratmeter på ett hygge så hade Felicia räknat flera tusen björkfrön. Och en provyta på 1,5 kvadratmeter hade hon räknat ett par hundra små planter som slagit rot. Men hur ser björkens liv ut från en liten planta, säg på ett brandområde då, tills den dör ett par hundra år senare?
När det blir de här stora störningarna så blir det liksom en helt kal yta. Och när det har brunnit, då kan det ju vara så att allt organiskt material har brunnit upp. Så det är mest mineraljord och liksom lite kol här och där. Och då är det framförallt de här pionjärarterna, inte bara träd, utan det kan ju också komma upp mycket, till exempel rallaros eller mjölkört är också en sån här klassiker som är snabb på att etablera sig och som sprider sina frön också effektivt med vinden. Så de kommer ju dit liksom nästan på en gång, bara från någonstans runt omkring där de hade växt. Så då tar det ju liksom lite tid innan de andra, mer långsamma, hinner etablera sig. Då efter några år så kanske kommer lite gran som kommer lite senare. Kanske den kommer först när björken har kommit upp några meter. Så den liksom blir som ett andra skikt, ett underskikt.
Men de här första åren, då är det björken, och som du säger också, rallaros, det blir ju helt andra. Rosa. Och andra växter och sådär. Men rent trädmässigt, är det björken som dominerar de där första åren då?
Jag skulle säga att i Sverige så är det björken som är absolut vanligast att den liksom kommer att etablera sig när det har brunnit i början.
Okej. Och då har de spridit ut arméer av björkar på det här området. Och vad händer sen? Sen såg du att granen, då börjar den liksom vakna till liv.
Ja, alltså man skulle säga att det kanske är en lite fuktigare lokal. Då är det ganska naturligt att om man liksom, det har brunnit och så väntar man bara och ser vad som händer. Då kommer först björken, så växer den upp lite och sen kanske granen kommer också. Eller så att de kommer ungefär samtidigt ibland, det beror ju på. Men björken har ju lite snabbare växt, den går ju upp på höjden på en gång.
Ja.
Och den är också inte lika skuggtålig, men det är däremot granen. Så den behöver inte ha så bråttom, för den kan klara sig ju under björkens skärm. Då. Så det blir ofta en sån, kan det bli tvåskiktat. Och sen över tid så kanske det byts ut lite mer så att granen tar lite mer plats. Kanske blir lite trångt, försvinner några björkar. För björkarna vill ju ha ganska glest naturligt. Att de växer ju inte, de är ju väldigt täta från början. Men så är det ju också väldigt många som dör. Alltså bara första 10 åren så är det jättemånga stammar som dör naturligt på grund av konkurrensen. För det blir för tätt. Så då gynnas ju de som... liksom de som är snabbast på att komma upp, som får liksom mest.
Det är verkligen evolution, starkast överlever.
Ja, det är alltså bokstavligt talat. Den som kommer högst upp får mest solljus, den klarar sig bäst då.
Okay.
Och så eftersom, så när det har gått några hundra år, kanske efter 200 år, då kanske inte är så många björkar kvar, för de blir ju inte lika gamla som...
Men hur gammal blir en björk?
Ja, jag skulle säga att naturligt så kan björken bli i alla fall 200 år. Men ofta så blir den ju, drabbas den kanske av någon röta eller som dras med av någon insekt kanske eller sådär. Så den kanske blir kring i alla fall 150 måste man kunna räkna med. Men det finns absolut de som blir över 200 också. Men det är någonstans där kring. Men granen och tallen, de kan ju lätt bli några hundra år utan problem. Så det är väl det som granen kommer i kapp lite och så börjar björken och liksom tunnas ut, det blir lite mindre och så, då har det som
men kan säg att det nu har gått då ett par hundra år och liksom då har skogen naturligtvis blivit något helt annat. Då har vi gran och vi har massa andra trädslag och sådär och det står björkar lite här och var. Men kan ändå björken fortsätta och liksom föryngra sig i den här skogen, eller är den beroende av en ny brand? Är det liksom en ny omstart så att säga?
Ja, alltså jag skulle säga att om det blir en lucka då är det såklart, och det finns björkfrön, då kommer den kunna etablera sig där. Men det är också då att de här björkarna står i det här beståndet, om det då blir en öppen yta i närheten, då sprider de sina frön dit, så etablerar de sig liksom där på den här nya öppna ytan. Sådär.
Men kan man säga då att liksom björken är som någon slags nomad? Den är hela tiden på väg mot någon ny öppen yta eller nya marker?
Ja, den är som inte lika som, man ska säga granen, den är som att den kanske etablerar sig på ett ställe. Sen så kan den liksom stå där och stampa på ganska bra. Uh-huh. Man kan ju se att det finns ju en gran som växer, eller som etablerar sig under ett bestånd i skuggan. Den kan ju stå där i 100 år, bara som en liten, liten planta och vara kanske en meter hög. Och liksom, kanske inte frodas, men den lever ju och klarar sig alldeles fint. Och så blir det bara lite, lite mer utrymme, då kommer den att passa på att komma upp. Men för, och då har ju den liksom det här försprånget. Men för björken måste den liksom ha den här stora, lite större öppna ytan, så det blir ändå ljusinsläpp så den liksom klarar sig och då passar på. Så den är lite nomadisk, som du säger, att den liksom kanske förflyttar sig till de här öppnare ytorna som uppkommer naturligt. Men idag så är det då mycket hyggen i skogen.
Just det.
Och där ser man ju verkligen björken, att den är en sån opportunist, att den ser, oj, kolla en öppen yta, här ska jag etablera mig. Ja, det är ju verkligen som det ser ut idag.
Skriker.
Exakt.
Ja, så där går det till när björken hela tiden etablerar sig på nya ställen. Och det var Felicia Dahlgren Lidman som är forskare på Skogforsen som berättade det. Och så fort det finns en kal yta alltså, så kommer det upp nya björkar där, och sen så kommer granarna att ta över om man ser det från björkens horisont. Och det ska vi göra den här morgonen, för det här är ju ett specialprogram om björk. Men nu ska vi tillbaka till norra Öland där Jenny Benson Juvall finns tillsammans med biologen Jonas Hedin.
Mm. Jag kommer att tänka på björken lite, Jocke, som en sprinter när det kommer till träd. Just det ni pratade om, hur snabb den var in på ett nytt ställe. Upp snabbt ljuset. Men sen lever den liksom snabbt också. Det är liksom, det är bolt. Alltså en sprinterträd, om man tänker på eken som bara, och att tallen, de är långsamma och det är lite så här värdigt.
Ja.
Ja.
Det är en bra observation.
Ja, och då är det ju det här sen. Att när man kommer in i det döda veden, som egentligen är ett jättedåligt begrepp. Den är visserligen död, men det finns ju som sagt ingenting som är mer levande än död ved. Och då är det ju ofta svamparna som gör jobbet. De brunrötar och de vitrötar. Och sen är insekterna väldigt intresserade av hur är veden rötad. Och igår tittade vi på en art som liksom går och väntar på att veden i träden ska rötas av en alldeles speciell svamp, nämligen fnösketicka. Och vi hittade mycket tydliga spår efter jättesvamp mal. Man ser det på långt håll, Jonas.
Ja, precis. Det är ju då de vuxna fjärilarna som har... Larverna har gnagt sig ut och sen så kommer det då sitta en puppa där vid de nya hålen som kommer nu kanske i juli. Så kommer det ut de här fjärilarna då som heter jättesvampmal.
Och vad är det för ticka?
Det är en fnösketicka, och det är alltid fnösketickan som man hittar fjärilen i då.
Ja.
Och då går det till så att de... Ja, man kan ju se fjärilen då när den sitter på undersidan av de här stora fruktkopparna då på sommaren i juli. Men det är nog få som har sett fjärilen då, man ser mer spåren av den. Men de lägger ju ägg då i de här tickorna, och sen så gnager sig då den här när ägget har kläckt, så gnager sig larven in genom fnösketickan in i veden då. Och det är ju då en ganska mjuk ved i björken, för svampen har ju då pysslat med att äta upp det som vi kallar för ligninet, det röda vedämnet. Så det blir ju så här lite pergamentartad ved, liksom mjuk då. Så där lever den här fjärilslarven i 2 år innan den då har fullbordat sin cykel och förpuppar sig. Och som sagt, man kan se de här bruna puppskalen sticka ut ur de här ganska, ganska stora hålen för att vara en fnösketicka.
Jag läste någonstans att man kunde likna det med att någon har stuckit blyertspenna så här.
Ja, det är ganska bra liknelse, för man kan faktiskt köra blyertspennan ibland rakt in i stammen så den nästan försvinner.
Det kommer en liten liten torrduvel och knallar i solen.
Det var en torrduvel ute och krypa också. Ja. Det var ju mysigt.
Men ser du några puppa eller något sånt?
Nej.
Nej,
puppskålen så här års, nu är vi ju i april då, är ju de har ju blåst och gått sönder. Men de sitter kanske i juli så där, så kan man se dem att de sitter kvar i hålen då.
Mm.
Så det ser ju lite märkligt ut, sticker ut ett brunt puppskal.
Den här björken ligger ner, har den någon betydelse?
Nej, inte just för den här svampmalen då. Den är ju intresserad av de här fnäsketickorna och den veden. Och den, man kan hitta fjärilen då både i högstubbas tickor och i lågos tickor. Så att just den bryr sig inte om det. Däremot är det många andra insekter som är väldigt kinkiga och bara lever i liggande eller stående vedor.
Men fjärilen här, behöver den björk? Eller är det bara fnäsketickan som är väsentlig för den?
Ja, det är ju huvudsakligen fnäsketickan som den är intresserad av. Då. Så till exempel i bokskogar i södra Sverige, där finns ju den här fjärilen ibland. Men den är ju väldigt lokal alltså. Och den verkar ha dålig spridningsförmåga. Så det finns en hel del fina platser idag som har väldigt mycket fnäsketicka och död ved med fnäsketicka. Men där fjärilen inte finns då. Och det beror ju antagligen på att det är så här, det närmsta stället ligger för långt bort så att, så att de hittar inte det här, den här lokalen då.
Känns ändå lite märkligt eftersom vi ändå pratar om en varelse som flyger.
Ja, jo, det kan man ju tycka, men det är ju, beror ju oftast på artens liksom evolutionära historia då. Hur har det sett ut under årmiljonerna där den har funnits då? Och här tänker vi oss att det här är en sån art som har funnits i de här, ja, det vi brukar kalla för naturskogar, alltså skogar som inte nödvändigtvis människan har anlagt utan som har uppstått till exempel i områden där som har varit påverkade av vatten. Då. Här är ju ett sånt område som är nu mera kraftigt dikat, men en sumpskog har det ju varit här helt enkelt. Och då tänker man ju sig att de här arterna som kanske är då svårspridda eller inte är så benägna att sprida sig, de har haft väldigt nära till nästa högstubbe eller låga med fnösketicka. Och då har det inte funnits något tryck eller selektionstryck som vi kallar det på att de ska utveckla en god spridningsförmåga. Om man jämför det med en brandberoende insekt då, som aldrig vet var eller när branden dyker upp, då har ju det skapat extrema anpassningar för att just kunna flyga väldigt, väldigt långt. Medan den här arten då antagligen har levt i väldigt stabila miljöer där det varit väldigt nära till nästa plats då.
Jonas Edin, den har aldrig behövt lära sig eller formas till att behöva leta efter ny miljö, för den kommer från en tid när det var nära till den döda veden på något sätt.
Ja, det är de ju lika, både svartoxen och jättesvampmalen, att de har trivts fantastiskt bra i naturskogen och kunnat bli jättevanliga där, men har haft väldigt svårt med vårt fragmenterade landskap då.
Mm. Man kallar den för en nyckelart. Kan du förklara, eller den signalart kanske. Vad menar man då som ekolog?
Mm. Ja, nyckelarter är ju en annan sak än signalarter. Men signalarter, med det menar vi att de just signalerar att det finns väldigt många andra arter då som är intressanta och kanske rödlistade eller så. Och det beror ju just på att det då, där den finns då, i ett sampon har funnits en lång kontinuerlig förekomst av samma miljö då. Det vill säga de här döda träden med tickor.
Mm. Så man kan bli lycklig såklart över att hitta denna fina fjäril eller spåren efter den. Men den säger då att här finns så mycket mer i denna miljön. Det är lite så man kan läsa naturen då.
Ja, det är ju viktigt för oss eftersom många till exempel insekter är väldigt, väldigt små. Och då är det ju bra att kunna ha de här som påvisar de viktiga miljöerna.
Mm. Ja, det är Joakim Lindvall. Jag kommer att förstå att när vi kommer att prata om björken eller vilket annat träslag som helst i ekologiska termer, så är det väldigt mycket svamparna som rötar som vi också kommer att prata om. Så det blir mycket mer om det så småningom.
Mm. För vet vad vi ska göra nästa timme, Jenny?
Ja, vi ska prata om björk.
Ja, men då ska vi fortsätta att prata om björk. Bland annat så ska vi ringa till en kvinna som sitter med i Bastuakademin. För det hänger ihop lite med björk också, alltså bastu.
Absolut, måste man ju ha med sig sådana där. Vista.
Vista, det visste du. Ja, mycket mer om björk som sagt i nästa timme. Alltså, finns det något vackrare än en björkdunge där björkarna står raka med vit näve och limegröna små blad på våren? Björken är mitt favoritträd, så många gånger jag suttit med ryggen mot en björkstam. En krokvuxen fjällbjörk är svårslagen, finns knappt något vackrare. Björk för mig, det är pollenallergi. Ja, så skriver en del av er som lyssnar om trädet björk. God morgon förresten och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och detta specialprogram om björk. Jag heter Joakim Lindvall. Björken, ja, detta nordiska träslag, även om det finns på andra ställen i världen så förknippas det ofta med det nordiska ljuset och sommaren här. Själva så tar vi ju björken för given med sina vita stammar och sitt skira lövverk. Men så här reagerade Yusra Mostad från Irak när hon för första gången såg en björk i Sverige.
Jag kommer ihåg att när jag kom och gick förbi alla björkar tänkte jag, herregud, när han dem och måla alla de här träden?
För att måla?
Jag tror att man har målat om. Och det är därför att de ser vita ut. Jag tänkte, hade man inget jobb att göra? Men det går runt omkring och bara måla träden. Men efter 8 år fick jag veta att man målar inte träd. Det är så här, det är naturens verk.
Mm-hmm. Just det här Mostad från ett tidigare Naturmorgon. Ja, det här är alltså ett program som vi ägnar helt åt vårt vitstammiga träd björk. Vi kommer lära oss skillnaden på de olika arterna. Vi kommer att få reda på björkens historia inom skogsbruket. Vi kommer att få reda på hur samerna använder björk och hur man gör en björkrusta eller vista för bastubad bland annat. Men framförallt så kommer vi få reda på vilka som bor i björken eller använder björken på det ena eller andra sättet. Är det inte så, Jenny Bärsson Juvall, på norra Öland den här morgonen?
Mm. I Sjöstorps by som ligger jättelångt norrut där solen har börjat titta fram, inte ner under träden så mycket, men jag kan spana ut mot en betesmark där det går några hästar och de har fått lite sol på pälsen, så det ser otroligt mysigt ut. Och det är vitstippstider och vi har sett någon blåsippa och Jonas Hedin och jag ser framförallt väldigt många olika livsstadier av björk. Jonas, god morgon.
Mm, precis, här finns ju alla sorter från de här riktigt stora ståtliga våtbjörkarna med sin grova bark till de mest nedbrutna stockarna då, eller lågorna. Mm.
Ja, och det är ju det som gör att det blir många arter, för att olika arter trivs i olika sorters
ved.
Grågässen kommer och flyger över. Jag tänker lite också, vi har ju hört lite hackspettar också som ju också verkligen har björken till.
Ja, precis. Jo, vi har ju hört här spillkråkar och större och mindre hackspett och så med dagarna vi har varit här.
Mm, fint. Ja. Mm. Du, björk i all ära, men egentligen för mångfalden och insekterna så är ju svamparna helt avgörande. Mm. Och på de här, vi står nu vid några stockar av björk som ligger tvärs och kors. Och det sitter ju jättemycket tickor på. De här stora svarta tickorna med röda kanter, vad är det, Jonas?
Mm, det är ju en art som vi kallar för klibbticka då. Som ju är specialiserad på att äta upp cellulosan och hemicellulosan. Och då blir det sån här brun röta då i veden.
Som den äter upp det vita och kvar blir det bruna, kan man säga så?
Ja, precis. Ja. Som till exempel svartoxen kommer gilla att vara i de här stockarna om 10 år kanske.
Ja. Det finns jättemånga sådana och de sitter år ut år in eller och lever år ut år in, eller hur funkar de?
Mm. De är ju då fleråriga fruktkroppar, så att de har liksom ett tillväxtlager som sen då börjar sporulera här nu fram i maj då.
Menar du med sporulera?
Ja, att det finns ett lager då under tickan där sporerna kommer ut helt enkelt.
Mm. Sen sitter det också på denna stammen som vi är vid här en sorts batikflammig i kanel och brunt rost. Också stora och små tickor, och det är en annan art.
Mm. Det är en annan art som kallas då ganska logiskt för björkticka.
Mm.
Och den har lite samma levnadssätt som klibbtickan på det viset att den kräver då, eller den äter också upp cellulosa och hemicellulosa så det blir brunröta då.
Mm. Kan vi kolla på dem eller? Får, ja. Man, ta, får man plocka tickor?
Här finns så många så att, ja, vi kan ta någon liten.
För den här lever bara ett år om jag förstod det rätt.
Mm. Den är ju då ett
år. Det är rätt fantastiskt, den kan bli så här stor som en. Den du tog nu är ju ändå som nästan lite tefat.
Mm. Precis, de här är ju också populära här när de sen då har vuxit.
Jonas hackar med kniv här i. För då finns det en himla massa insekter sen som skulle kunna triva. Åh, det ser ut nästan som en Karl Johans fan inuti. Alltså så här vitt fint fruktkött.
Ja, precis. Här har vi ju då olika svartbaggar bland annat också som gillar att vara ute på den då. En art som heter Diaperis boleti, vad kan den heta på svenska? Ja, i alla fall en svartbagge som är gul och svartrandig som brukar se mycket ute på.
De här stockarna ligger ner, Jonas.
Mm.
Men jag vet att för en del insekter så spelar det också roll om den står eller ligger. Men ska se här. Där borta har vi ju en död björk som står upp. Mm. Och här ligger de och de har olika nedbrytningsstadier. Alltså allt det här gör att man får olika fauna. Hur då? Liksom, vad är det insekten vill ha då?
Ja, vi pratade lite om de här till exempel svartoxarna då som är i lågorna. Och de gillar ju att det är sån fuktig, väldigt nedbruten ved. Så man till och med kan trycka ut vatten ur om man kramar den här rödmörkna veden. Men det finns ju då dess motsatser, så här, de arterna som gillar det här väldigt hårda, torra, solexponerade veden. Som ju till exempel kan bli av att det har varit björksplintborrar i en björk och sen har kommit hackspettar där och fläkt upp den där veden. Och då blir den liksom exponerad och död, den delen av trädet. Och då kan det bli livsmiljö för till exempel stekelbock eller sådana arter som gillar att vara sådana stenhård solexponerad ved. Så det är just de här livsmiljöerna, antingen, det handlar mycket om fukt då. Att de arterna som är i lågor som ligger på marken, de gillar ju att det är lite fuktigare. Medan då de som vill ha det väldigt torrt, de vill ju vara i stående dödved då.
Mm. Så att även om vi har liksom vårtbjörk och glasbjörk över hela Sverige och det är ingen större skillnad på dem och vilka som trivs i den ena eller andra. Men däremot blir det olika insekts- och svampfauna var i Sverige vi är, hur högt upp vi är. Och sen sådana saker som du pratar om här nu, fukt och sol och så vidare.
Mm. Sen har ju det ändrats också att en del arter som idag bara finns i norra Sverige som till exempel är anpassade till att leva efter bränder och så. De har ju då blivit utrotade i södra Sverige och finns numera bara i norra Sverige. Så det har ju också ändrats med markanvändningen då.
Mm.
Men det här är ju väldigt bra lokal för arter som lever på björk på det viset. Att här finns ju just alla stadier. Man kan ju gå in i en skog och se att här var det mycket död ved eller döda träd, men då kanske det kommer från en storm, men det finns inga sådana död ved i andra nedbrytningsstadier. Och en sån skog har ju mycket sämre förutsättningar än en sån här skog då, som har alla nedbrytningsstadier.
Mm. Vi är ju i lite annorlunda skogsdung skulle jag säga. Vi är ju i byn här ute, finns det ju stora betesmarker och vi är ju i ett landskap med väldigt mycket odlad tall här uppe på norra Öland. Men här där vi står, Jonas, här finns ju tall och gran och ek och hassel, men det är ändå samtidigt ganska öppet för det är en igenvuxen betesmark. Det blir lite naturskogsaktigt. Vad är det som gör att det blir så här?
Ja, det är väl dels då den känslan att det finns väldigt många olika träslag. Vi har även hagtorn och slån här ut mot kanten då. Men jag skulle vilja säga också att det här kanske är egentligen mer i ett sydsvenskt perspektiv kanske mer påminner om den urskog som en gång fanns. För de här stora betesdjuren har ju funnits med de här arterna som vi hittar i den här döda veden i väldigt många miljoner år. Och det vi människor gjorde så när vi tog med oss de domesticerade djuren, det var ju att vi ersatte de djuren som då hade dött ut som uroxar och hästar och så. Så att de här skogarna i södra Sverige, de har säkert delvis sett ut så här att det har varit bete och sen så kanske betet har minskat och då har det vuxit igen lite och sen så har det hänt någonting då, kanske en översvämning eller brand, och så kommer betet tillbaka och så har det gått fram och tillbaka sådär. Så det här är nog kanske egentligen, även om det här givetvis inte alls är någon urskog, så finns det många element här eller substrat som finns i en naturlig skog och därmed då väldigt rika för förutsättningar för rik mångfald.
Mm, det gör det. Träd kors och tvärs, men ändå liksom ljust och luckert, Jocke, kan man väl säga. Mm. Och vårkören, den verkar också trivas här. Hör du den?
Ja, jag tänkte just det. Det låter jättehärligt hos dig. Ska vi lyssna några sekunder?
Ja,
bara?
Vi kan lyssna lite. Mm.
Mm, så där låter det alltså på norra Öland den här lördagsmorgonen, närmare bestämt vid Sjötoppsby. Och det är ju alltså Jenny Benson-Juvall som är där tillsammans med biologen Jonas Hedin från Länsstyrelsen i Kalmar län, och vi kommer höra mer av dem förstås den här morgonen. Björken är ju ett älskat och faktiskt hatat träslag. Det kommer vi alldeles strax få höra mer om, då skogshistorikern Lars Östlund kommer att berätta om björken ur ett skogshistoriskt perspektiv i detta specialprogram om björk. Men Helena Söderlund, Naturmorgons producent, det är väl få av våra lyssnare som hatar björken, va?
Ja, det har ju varit en ganska massiv kärlek när vi har frågat er på våra sociala medier, och det fortsätter ramla in nu under morgonen och i mejlkorgen också. Till exempel så säger Ann-Sofie Karlsson: ett underbart träd som jag brukar krama och lukta på. Annette Örn: till björken går jag när jag vill få in mer ljus, bus och sprallighet i mitt sinne. Det låter härligt. Mm. Och Leif Sjöbom, hans bild av björk är: en stilla, kylig vintermorgon där solstrålarna börjar tina rimfrosten i en stor björk och en orrflock klänger runt och äter knoppar. Mm. Ja, det var fint. Och Niklas Storm, han skriver att, som många andra också lyfter fram, det här med det vita och svarta på björken, färgerna där, kombinationen. Mm. Ja, att det är ett favoritträd att skapa bilder av. Det grafiska uttrycket ger så många möjligheter. Och i den här björktråden vi har på Facebook så kan man se Niklas jättefina björkfoton. Så de rekommenderar.
Just det. Ja, de swishade förbi igår när jag var tittade.
Ja, det finns så mycket där. Ja,
ja. Mm.
Men det är ju faktiskt några som tycker att björkens pollen kan vara riktigt jobbigt. Till exempel Miriam Hermansson. Hon säger: tyvärr står björken mest för pollenallergi i mitt fall. Jag bor nu på en plats med få björkar, vilket är väldigt skönt.
Okej, okay, ja, men då kan man ha en sån här onäsbjörk. De funkar väl, de släpper inget pollen tydligen. Så att,
Just det.
Ja. Men du, Helena, nu är snart dags för det här. Det är ju någonting som man också förknippar med björk.
Ja, precis. Alltså, det här, jag tyckte att det var väldigt viktigt att det skulle stå två små björkar som tog emot gästerna när vi firade dotterns student förra året. Jag hade egentligen ingen aning om varför, men det var väldigt viktigt.
Ja, men det är ju någonting. Det blir liksom så mycket festligare och så mycket härligare om de där björkarna står precis vid ingången.
Ja, och det är flera lyssnare som också skriver just det här, att Nilla Löve säger att björk betyder midsommarstång och lövade skrindor, och Jonas Virtanen förknippar björken med högtider som påsk och midsommar. Och jag har läst en del i en tjock och härlig bok som jag har framför mig här nu. Mm. Den heter Björk, trädet, människan och naturen av Marit Stigsdotter och Bertil Hertzberg. Mm. Och ett kapitel tar upp just detta med att björken finns med på skolavslutningar, studenter och bröllop.
Ja, varför gör den det?
Ja, alltså det är i alla fall så här att björken, eller att långt tillbaka i tiden så delade vi in trädslagen i maskulina och feminina, och de var förknippade med olika gudar. Eken var maskulin, men björken var feminin och stod under fruktbarhetsgudinnan Frejas beskydd. Mm-hmm. Så björken förknippas liksom med fruktsamhet, lättsamhet och lycka.
Mm-hmm. Ja, men det kanske kan passa bra vid studenttider.
Precis.
Och bröllopstider och annat.
Student och bröllop, alltså, så finns det också något som heter björkdragning, att man inför bröllop, att man drog fram en björk genom skogen, och så skulle man sätta den vid brudparets förstutrappa, och sen När de upptäckte den här så blev det på morgonen, tror jag. Då blev det mat och sprit, och så skulle man hugga upp björken tillsammans, så skulle det bli lycka och också möbler till brudparet.
Jaha, okej. Okay. Ja, det har jag inte varit med om tidigare.
Nej.
Ja. Finns mycket att berätta om björk, Helena. Det, till exempel så vi har ju, när vi har letat i vårt arkiv så har vi hittat massor material om björk, till exempel att man kan tvätta sina strumpor i björk. Ja. Och det är ett inslag som vi har lagt ut på vår hemsida om man blir nyfiken hur man gör när man tvättar sina smutsiga strumpor i björkvatten.
Precis, och vi är lite användningsområden. En del dricker ju sav och sådär. Och sen så nämnde vi här tidigare att vi fick ett tips av ett lyssnare att näver kunde man ha som toalettpapper. Och nu hör Bengt Jönnerdal av sig att det var inte det han menade. Han menade att man kan använda det för att tända eld med. När han skrev om nöden.
Det är ju lite vanligare, men jag tyckte det var roligt med toapapper. Jag ska testa det, men det kanske är lite för glatt.
Jag vet inte. Nej. Faktiskt.
Ja, tack så mycket Helena Söderlund som har koll på våra sociala medier och vår mailkorg. Fortsätt gärna att skriva där om björk. Först var björken älskad för sin nyttighet, sen var den hatad för sin onyttighet och nu är den på väg att bli älskad igen för sin nyttighet. Det berättar skogshistorikern Lars Östlund som är professor i skogsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Ja, om vi går tillbaka ungefär 200 år i tiden då, till början av 1800-talet, då var ju björken väldigt nyttjad. Alltså det var ett väldigt viktigt träslag, både i det agrara samhället. Man tog björkkvistar till exempel som man kunde utfodra djuren med. Och vi hade också en epok då där man använde den industriellt, för då tillverkade man något som kallas för pottaska. Och då brände man ner björkved till aska och så extraherar man ut en enda kemikalie, kaliumkarbonat. Och det var det kanske den viktigaste industrikemikalien vid den här tiden, för den gjorde man gjorde glas av den, och man använde den för att färga tyger, man gjorde såpa och tvål. Man kan till och med använda den för att göra snus om man är lagd åt det hållet.
Okay.
Och så det här var en väldigt, väldigt viktig resurs då, som bönderna framförallt här uppe i norr då, kunde sälja och bara ta ut en enda kemikalie ur veden. Så det var jätteviktigt. Och sen så har man ju använt björken senare också. Det har varit enormt viktigt som brännved, både för den samiska befolkningen men också för agrara befolkningen här uppe. Mm. Och sen går vi lite längre fram till 1900-talet. Då räddade ju björken oss från under världskrigen. Det var ju det bränsle som vi hade. Som vi avverkade väldigt, väldigt mycket björk i norra och de centrala delarna av Sverige som man skeppade eller skickade då till städerna, som man hade helt liksom brännved när vi hade bränslebrist. Och sen så använde vi björken för att göra gengas också, kunna köra bilarna när vi inte hade bensin till exempel. Mm. Så den var jätteviktig då. Mm.
Och sen när det här moderna skogsbruket satte fart, var vi då någonstans på 40-50-talet? Eller?
Ja, slutet på 40-talet där, då gick björken från att vara ett älskat och nyttjat träd till att bli hatobjektet nummer ett från skogsbrukets sida. Man avskydde björkar.
Varför då?
Det var när man höll på, kan vi säga, moderniserade. Man skulle göra liksom skogen till mer en industriråvara och mindre av ett ekosystem. Och då började man använda kemikalier för att utrota björken. Och under andra världskriget så hittar man, eller uppfann man då, de här kemikalierna som kallas för fenoxisyror, som man skulle använda i krigsansträngningar för att kunna spruta fenoxisyror över potatisodlingar i Tyskland till exempel, för att förkorta kriget. Och de dödar då vissa växter helt och hållet. Och då upptäckte man sen att det här kunde man använda mot lövträd också. Så då började man använda det i skogsbruket och sprutade fenoxisyror över lövskogar och lövträd i barrblandskogarna som vi hade uppe i norr då. Och det här ledde till att vi hade en enorm påverkan av det här. Det var mer än 1 miljon hektar som sprutades med fenoxisyror.
Är det det som kallas för hormoslyr? Eller?
Det är det som kallas för hormoslyr här. Det är exakt samma ämne som kallas för Agent Orange som USA använde under Vietnamkriget för att avlöva skogarna i Vietnam. Exakt samma kemikalie. Men det använder man då för att styra om skogarna från blandskogar till mer barrskogar, då, till tall- och granskogar, och bli av med björken.
Men varför? Varför var liksom, varför då?
Ja, det är en väldigt intressant fråga. Det har att göra med den här tanken att man skulle göra skogarna till rena produktionsenheter och inte gå från mer naturliga system då till att göra dem till industriråvara helt enkelt. Och björken hade ingen riktig plats i det systemet. Man ville ha barrskogar istället. Det hänger lite ihop med att man, eller det hänger till viss del ihop med att man samtidigt börjar med kalhyggesbruket. Och då blev det björkuppslag på de här stora kalhyggena man tog upp då på 50- och 60-talen. Och det såg man som ett problem vid den tiden.
Så det liksom störde det här skogsbruket som man ville ha. Man ville odla gran och tall, och då liksom kom björken där som någon sabotör och liksom förstörde odlingarna.
Ja, precis så var det. Man var väldigt negativ från skogsbrukets sida till björken då, och ville absolut inte ha den. Det som händer sen, det är ju att det blir ett folkligt uppror mot de här hormoslyrbesprutningarna. Och det är inte någonting som styrs av Greenpeace utanför Sverige, utan det är lokala uppror då, där man kritiserar skogsbruket väldigt framgångsrikt och ger sig ut och ockuperar hyggen som ska bli besprutade till exempel, och protesterar mot transporter av hormoslyr och blockerar flygplatser och så vidare. Det här skedde på många, många olika ställen i norra Sverige. Och en av de ledande personerna här, det var ju Sara Lidman, författaren här från Västerbotten. Hon var en av de starkaste motståndarna mot hormoslyrbesprutningarna, både här, och hon kopplade också ihop det här med det som hände i Vietnam under 60-talet. Och hon höll föredrag, hon var ute i kyrkor och pratade, hon var med på de här mötena. Men jag vill betona att det var en väldigt lokal protestvåg verkligen, den tidigaste gröna protestvågen kan vi säga i Sverige. Och det här ledde till att man förbjöd att besprutning med hormoslyr. Det försvann trots skogsbrukets väldigt intensiva protester. Man sa att vi skulle vara tvungna att lägga ner skogsbruket om vi inte fick spruta med hormoslyr. Så blev det ju verkligen inte.
Hur länge höll man på med detta?
Man höll på med det fram till början på 80-talet. Det var förbud 82-84, det var lite olika beroende på vilken ämne vi pratar om. Men fram till dess ungefär så höll man på med det, från 1948 till 84 kan vi säga.
Oj, så länge? Jag trodde inte att det var under så lång tid.
Det var under väldigt lång tid, och den intensiva perioden var under 60-talet, slutet på 50-talet. Sen började protesterna komma då under 70-talet, och de accentuerades och blev starkare och starkare då framåt slutet på 70-talet, början på 80-talet.
Ja. Hur mycket björkskog var det som försvann under den här perioden?
Det kan ingen svara på. Men det är områden, stora, stora områden där vi tog bort en hel generation av björk ur skogarna, och där man liksom förlorade den kvaliteten då i skogarna, och där vi haft brist då på lövträd. Nu kommer de ju tillbaks igen. Björken är ju ganska tålig, till och med de klarar till och med en storskalig kemikalisk behandling. De är envisa och kommer tillbaks, tack och lov. Så nu börjar vi få tillbaks björkskog i skogarna igen. Och nu tycker ju skogsbruket tvärtom. Nu tycker man att det är jättebra med björkar. Man vill ha björkar för att ha mer blandskogar, och man vill ha björkar för biodiversiteten, biologiska mångfaldens skull och så vidare. Så att nu är björken älskad igen. Den har verkligen gått från älskad till hatad, det mest hatade träslaget i Sveriges historia skulle jag säga, till att bli älskad igen.
Skogshistorikern Lars Östlund, som jag alltså träffade under en björk i Umeå för ett litet tag sedan. En annan Umeå- och björkforskare, det är Felicia Dahlgren Lidman. Hon lär oss hur man kan se skillnad på våt respektive glasbjörk.
Ett vanligt knep och något som är enkelt, det är ju att man kollar på årsskotten. Då ska träden vara under 20 år i ålder. Och jag vet fortfarande inte varför det är. Om det är för att efter 20 år då är ju träden så höga, så då är det svårt att komma åt de här skotten liksom rent fysiskt.
Ja, för då blir det så, precis, vi står ju och tittar upp och de är rätt höga de här björkarna. Men,
Ja, men annars så är det då, om man har liksom en ung skog, då kan man gå ut själv och så känner man då på årsskotten som är alltså längst ut på kvisten. Och då om de är, känns lite släta, de kan också vara lite ludna, alltså som nästan som jättefina hår som på en persika. Aha. Då är det glasbjörk. Men om de är knottriga och lite som vårtiga, då är det vårtbjörk.
Men vad är det annars för skillnad på en våt och glasbjörk?
Ja, alltså jag skulle säga att på det stora hela så är det inte så stor skillnad. Utan de flesta, alltså både glasbjörk och vårtbjörk hittar man ju oftast på samma ställe. Men det kan vara att en är lite vanligare än den andra. De har lite olika liksom preferenser. Vårtbjörken är lite tåligare för torrare marker. Mm. Och glasbjörken hittar man ofta där det är lite blötare på myrar och så. Då är det oftast glasbjörken som dominerar. Men vårtbjörken kan ju växa där också. Så man hittar oftast någon av varje. Mm. Och så på det stora hela i Sverige, man skulle säga, alltså för alla björkar, då är glasbjörken absolut vanligast. Det är nästan, jag har inte helt klart siffran, men jag tror att det nästan kanske var 70% eller mer glasbjörk av alla björkar. Men då i södra Sverige är vårtbjörken lite vanligare, liksom glasbjörken som är vanligast totalt.
Okej, för annars brukar man väl säga just att glasbjörken är vanliga i norra Sverige och vårtbjörken är i södra Sverige. Men så riktigt så enkelt är det inte.
Nej, så enkelt är det faktiskt inte. Utan vi har gjort en studie som vi håller på och ska publiceras alldeles nu precis.
Ja.
Och då har vi inventerat flera hundra hyggen mellan Jokkmokk och Växjö. Och då artbestämt de björkarna vi hittade på hyggena på de här provytorna. Och då visade det sig att det var främst temperatursumman när man kollade på olika faktorer. Och den är ju såklart beroende på latitud när man går från syd till nord. Mm. Men den temperaturen, den är ju också beroende av till exempel hur långt man är från kusten, om man är på hög höjd eller långt ner, om det är liksom på småländska höglandet kanske det är ganska, där kanske det är lite kallare än det är liksom närmare kusten.
Precis.
Så att det,
och blir då glasbjörkarna vanliga om man kommer liksom upp på höjden till exempel?
Och då var det där det var lite kallare. Där var glasbjörken liksom vanligare.
Men annars så här, man bara kommer ut i skogen och så ser man en björk. Alltså då, egentligen så ser man inte skillnad på dem.
Nej, alltså jag skulle säga, det finns då... Det är en kontroversiell fråga här. Vissa säger att de kan se på en gång. Och man kan se, om en björk har stått liksom friställd, som man säger, att den har stått, liksom, fått växa helt fritt, inte varit begränsad av konkurrens från andra träd, och då kan den få lite olika kronform beroende på om det är glasbjörk eller vårtbjörk. Men ett som jag är 100% säker på, det är att man ska också kunna kolla på löven. Mm. Man säger att glasbjörken har som lite hjärtformade blad. Ja. Och att vårtbjörken har lite mer spetsigare, triangulära.
Okay. Ja, men det är bra.
Men det allra bästa är om man kan känna på årsskotten.
Mm. Ludna eller släta årsskott, glasbjörk. Våtiga eller knottriga årsskott, vårtbjörk. Det var alltså Felicia Dahlgren Lidman, forskare på Skogforsk, som lärde oss det. Det finns tre arter av björk i Sverige, våtbjörk och glasbjörk som vi hörde om här, men det finns också dvärgbjörk. Jenny Benson-Juvall träffade fjällekologen Lisa Öberg vid en fjällsluttning i Jämtland för att kolla på den krypande dvärgbjörken.
Ja, dvärgbjörken är också en sån art som behöver snöskydd på vintern exempelvis. Den trivs inte på sådana här ytor där snön blåser bort, där det är för blåsigt helt enkelt. Utan du måste ha, precis som blåbärsriset, behöver ett visst snöskydd. Den är också känslig för tramp. Att där det trampas mycket, där försvinner den. Alltså, så det finns ju ingen dvärgbjörk i stigar exempelvis. Så den är hemskt känslig. Känslig så, det är ju en art som man förknippar med fjällbjörkskog. Och så det finns ju en bit uppe på Karlfjället också, men i skyddade lägen.
Ja, just det. Men det verkar klara blöta hur bra som helst. Ja, här är det dyngsurt.
Ja, det går bra. Fast den växer ju inte ner i de här svackorna som du ser, utan den växer ju en bit upp i de här mossetuvorna.
Ja, just det.
Så att den har ju inte rötterna alldeles ner i vatten. Den hybridiserar med fjällmjörk ibland, så man kan hitta hybrider ganska långt upp på fjällen.
Hur ser de ut för dem? Det är ju fatalt olika i utseendet.
Ja, mitt emellan. Alltså man ser på bladskivorna då att de har en mellanform. Alltså de är lite rundare än ett vanligt björklöv. Ja. Och sen kan de vara lite mer trädformiga än dvärgbjörken vanligtvis. Så det syns oftast att det är en hybrid.
Men blir det ett högt träd eller en låg buske?
Ja, alltså de blir ju högre än dvärgbjörken.
Som ju verkligen kryper längs marken.
Ja, så att de blir mer buskformiga men kanske inte riktigt träd. Och det har vi inte. Men det finns hybrider ganska högt upp som har nått 2-metersgränsen. Vilket är den gräns vi pratar om när vi pratar om trädgränsen. Alltså.
Är man högre än 2 meter i träd?
Ja, precis. Alltså, för att betraktas som träd här så måste det vara minst 2 meter
högt. Just det.
Eller långt, men sticka upp ovanför vinterns snötäcke. Mm. Det är viktigt.
De har så himla näpna små blad. Väldigt
de är
små,
vackra.
Runda. Mm. Och urnypna lite grann.
Det konstaterade Jenny Benson Juvall tillsammans med fjällekologen Lisa Öberg, och detta var en inspelning från 2012. Lisa Öberg nämnde ju också fjällbjörk, ni vet de där knotiga björkarna som finns på fjället och strax nedanför. Detta är ingen egen art utan en underart till glasbjörken, och så här skriver Lisa Öberg och Leif Kullman i sin bok om fjällbjörkskogen. Skillnaden mellan fjällens och låglandets björkar är glidande när vi rör oss västerut över det norrländska skogslandet och upp mot fjällen. Fjällbjörkens blad är relativt små och läderartade. Som en anpassning till det, även sommartid, relativt kyliga fjällklimatet, har fjällbjörkens blad högre frostresistens än låglandsbjörkar. Och just fjällbjörken och dess knotighet är användbar när man ska bygga en kåta på samiskt vis. Det berättar Mikael Vinka för Jenny Benson Juvall när hon besöker honom i hans torvkåte i Gunja i Ammarnäsfjällen.
När vi är inne i gårtin, och gårti på samiska betyder ungefär ditt hem. Alltså vi är inne i kåtan. Och vi ser ju här konstruktionen av björk, allt är av björk, och går vi utanför här, det enda du säger är björk, björkskog. Så björken är ju vårt material för byggnationer. Och vad som är det svåra här, du säger att det är 4 böjda björkar som kallas för åttnoris. Och vad som är det svåra är att hitta 4 jämnkroka björkar. Det finns gott om krok i björk, men inte jämnkroka. De här han har varit miltals mellan innan jag hittade 4 som har passat med varandra, som går ihop.
Ja, så det blir en båge.
Ja, en båge. Sen tar man dekarna, själva kåtavirket som är avbarkat också av björk, och reser upp mot skelettet här. Och bakom här är det alltid 3 lager näver.
Och oj, det går runt mycket näver då.
Ofantligt mycket näver här. Men här är ju för att göra det liksom vattentätt. Då.
Det blir helt vattentätt.
Ja, precis.
Och så torv utanpå?
Ja, så torven klämmer fast näven då.
Och isolerar?
Och isolerar. Det har ju, när man öppnar dörren här, då kommer, alltså mitt och när 20-25 grader kallt, då kommer ju en vindpust av värme.
Ja.
För det har ju som jordvärme då härifrån också.
Ja. Men gör du något åt golvet också?
Ja då, nu är det ju dags här snart för risning. Alltså vid dargakåten. Och då är det ju dvärgbjörk. Så vi skär ju den här på myrar i fjällkanterna. Jag ska tippa 2,500 dvärgbjörkar. Så jag tar en 3 dagar minst. Och då får man inte låta sig.
Till en kåta?
Ja. Och så är det ju lite grann. Det blir som lite ceremoni då allting är klart här. Den här gröna härliga bädden och den här goda lukten efter dvärgbjörken.
Det berättade Mikael Vinka om sin torvkåta för Jenny Benson Juvall, och det här var hämtat ur ett program från 2018. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och ett specialprogram om björk. Och Helena Söderlund, Naturmorgons producent, du håller reda på vad våra lyssnare skriver på Naturmorgons sociala mediekonto och vår mejl om just björk.
Ja, och det bara dråsar in mejl och kommentarer. Tack så jättemycket. Och vi hörde precis av Åslög Dahl. Hon är ansvarig för pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet. Och hon skriver nu här på morgonen då att hon berättar att det finns en koppling mellan björkens levnadssätt som pionjärträd och att det ibland blir så höga koncentrationer av björkpollen.
Mm.
För de här stora pollenmängderna är ju en förutsättning för de stora mängderna frön.
Just det, ja. Mm. Intressant.
Sen, ja, det är intressant. Och sen, det ska bli lite varmare nu till helgen. Det är ju lite skönt.
Det är det ju.
Ja, men då kommer också pollenhalterna att stiga.
Jag tänkte att det fanns ett men där, ja.
Ja. Mm. Men Åslög, hon tror att det blir ett mildare år i år eftersom blomningen var så kraftig förra året.
Okej. Okay. Mm.
Och sen har vi fått ett roligt mejl här. Vi pratade om björkdragning innan. Och då har Harald V. Torbun skrivit att mina föräldrar gifte sig i Nydala i Småland 1938. Där drog traktens ungdomar en björk till dem. Av den gjorde sen en snickare en pianopall och en väggskål av knutan. Nu är dessa i min ägo.
Åh, vad fint. Som ja, man skulle man vilja ha. Mm.
Ja, och sen har vi ju fler kommentarer. Kaja Martikainen, hon skriver vita raka, om björk då. Vita raka stammar, doften av björklöv, bastukvisten, björksav, vita nätter i Karelen och hemma.
Mm.
Och sen har vi signaturen, skog för fler, säger om björk. Vista eller björkruska i bastun, renande, väldoftande och skönt.
Mm. Helena, du blev lite nyfiken på detta med bastubad och björken, hur det hänger ihop. Så du ringde ju till en person som kan väldigt mycket om det. Vi ska lyssna på hur det lät.
Birgitta Tamminen, du är ledamot i Svenska Bastuakademin. Och var bor du någonstans?
Jag bor i finska Torneå som alltså är en gränsstad till svenska Haparanda.
Okej, okay. Och det här vi gör nu, det är ju ett program om björk. Men hur hör björk och bastu ihop?
Ja, björken och bastun har ju jättelånga traditioner om man tänker tillbaka. I mina egna traditioner, om man tänker så har det ju jättestor betydelse. För då har vi ju någonting som på svenska då kanske kallas lövruska eller bastukvass. Men på finska då kan kallas antingen vihta eller vasta. Och det är alltså då den här lövruskan som du tar med dig in i bastun och som du kan då... Ja, vissa masserar sig kanske med den, men själv så gillar jag att piska mig lite hårdare med den så att man får igång blodcirkulationen ordentligt.
Ja, det slår och ganska rejält då. Ju,
ja, absolut. Man måste göra det för att det ska liksom för att man ska känna att man lever lite grann.
Jag förstår. Ja, men hur gör man en sån här då? Vista, hur sa du att det här man säger?
Mm, vihta. Vihta. Ja. Mm. V-I-H-T. Vita. Då gör man så att, för det första kan man väl säga så här att jag har lärt mig det här utav min morbror som är lite över 90 år idag. Så att han har gjort det här och sen barnsben som har jag hängt med honom. Och då har han lärt mig att då kring midsommar så är bästa tiden eller just efter midsommar och hämta då två olika typer av björk. Så att för det första så har du vårtbjörksbladen. Det är de man tar och piskar sig med så att säga, de här bladen. Därför att de är lite annorlunda. De är trattformade och de är sågtandade. Och sen är de lite sträva på ytan. Och det är bara för att du ska känna det lite på din hud så att säga. Och sen för att då binda ihop den här lövruskan. Så då går man till glasbjörken. Och med den så tar man såna här riktigt tunna grenar som man då skalar av barken och tvinnar och sen gör man sådana här handtag med länk till och sammanfogar då hela det här till ett litet knippe då som man sen kan använda i bastun.
Mm-hmm. Men det där låter lite komplicerat.
Det kan det vara och det tar nog ett tag innan man lär sig att koppla ihop en bastukvast som ser någorlunda trevlig ut. Det kan ju sticka hit och dit lite grenar och kvistar så att man får ansa till den också och se till så att den blir vacker. Estetisk.
Men när man har gjort den här då, alltså vid midsommar där, så att du gör 20 stycken björkkvastar i juni, kan du spara dem till senare?
Det kan man göra så att man kan ju torka dem. Antingen så torkar man dem bara så att man hänger upp dem så att de torkar eller så kan man också frystorka dem. Och då kan man dem ju använda, då kan man använda dem under hela vintern. Så, och då gör man ju bara så att då tar man fram dem så att de tinar upp och sen lägger man dem i varmt vatten så där lite försiktigt så att de liksom blöts upp. Och sen när du värmer bastun så, och häller på lite vattenbad på aggregatet så tar du försiktigt då den här bastukvasten och vrider den över ångan där över aggregatet så att den värps upp ordentligt. Och då har du den, då funkar den och så får du den här underbara doften som då är ett väldigt, väldigt plus när du använder björkprodukter i bastun.
Ja. Men då är jag lite nyfiken på här nu i helgen. Ska du basta då?
Mm. Jag bastar ungefär varannan dag, så att det gör jag.
Har du någon sån här bastukvast att tillgå nu då, på den här säsongen? Har du några kvar?
Ja, jag brukar få ut av min morbror faktiskt. Det är han som brukar förse mig med dem, så att jag har två stycken kvar.
Birgitta Tammenen, ledamot i Svenska Bastuakademin, som Helena Söderlund pratade med häromdagen. Jenny Benson-Juvall?
Ja?
Brukar du använda en vista när du badar bastu?
Jag har aldrig gjort det. Alltså jag har varit i Tornedalen och sett när de binder dem så där fint.
Mm.
Men jag har inte bastat när jag har varit där. Jag har bastat på västkusten och då är det blåstång. Man lägger i varmt vatten och gosar in sig så man får len hy.
Mm-hmm. Okej, okay. Ja, det var en variant. Ja. Ja. Okay. Men nu håller vi oss till björk.
Ja, men det ska vi göra. Jag känner att jag och Jonas Hedin från Länsstyrelsen i Kalmar, vi har pratat mycket om död björk och vi kommer kanske säkert halka in på det igen, för det är ju i liksom de döda träden som livet sprudlar. Men vi står ju, Jonas, i en beteshage som pö om pö under ganska lång tid har vuxit igen. Så det finns mycket grova träd. Och här är en sån jättefin, praktfull björk med sån där grov, skrovlig bark ner till.
Ja, precis. Och här hittar vi små hål då.
Ja, ska vi kolla på den? Jag ska inte trassla in mig i dig här.
De är inte så små egentligen. De är kanske 6-7 mm i diameter.
Var ser du det någonstans?
Ja, här till exempel i den åsen där, den grova barken. Där är en fjäril som heter dolkstekelglasvinge som bor där innanför. Och här har den då kommit ut så att vi ser hålen av den bara.
Ganska stort hål, inte blyertspenna kanske, men något åt det hållet. Förlåt, hur kan du på ett hål, random, som bara ser ut och sitter där i en barkflaga, veta vem som har kommit ut? Det fattar jag inte.
Mm. Ja, det finns ju några fler hål i sig, men det är också det att det är den här fjärilen som lever just i levande björkas åsar på det här sättet. Och gärna då där det är lite mer öppet och det kommer in lite mer sol och så.
Mm, då är det perfekt.
Så det fanns inte så mycket att välja på faktiskt. Nej. Här.
Du, den är ju inte ute och flyger nu, men kan du visa mig en bild? För det där är ett långt och krångligt namn på en skönhet.
Ja, precis. Ibland krånglar vi till det lite vid namngivningen, men den är väldigt vacker. De har ju då genomskinliga vingar, de här.
Ja, glasvingarna har det.
Och de har ju också det här som vi kallar för mimikry då, att de försöker likna en geting eller någon mer farlig insekt så att de inte ska bli uppätna direkt när de kommer ut av fåglarna och så.
Och sen har den ju en rolig, ja, har den en virta på rumpan fast det är brunt?
Ja, en orange, någon fjädertoffsgrej.
En fjädertoffs är bak. Ja, en glasvinge, alltså genomskinliga vingar. Fantastisk. Mm. Den lever i levande grov björkved.
Ja.
Ja, du, vi har spenderat den här morgonen i en förrätta betesmark som nu nästan blir lite urskog. Och här trivs ju björken, och här finns björken i alla levnadsstadier. Och det är ju liksom lite björkens... Vi har pratat om hur snabb den är, men den är också så tålig på så många olika sorters marker, Jonas.
Mm, mm. Jo, men vi pratade ju lite om det här med föryngringen och de studierna där av björk. Och då som sagt trivs den ju gärna på brandfälten. Och där kan den ju faktiskt, det är riktigt, riktigt grov bark, så kan den till och med överleva bränder då. Och då blir det ju fantastiskt förstås för de träden och deras föryngring. Men det gör ju också då att det finns väldigt många arter som är anpassade till de här brända björkarna på brandfälten då. Många av de skalbaggar till exempel som lever i svartbrända förkolnade stammar, de är ju då följaktligen svarta för att de inte ska bli upptäckta av hackspettar och sådär.
Mm.
Och det finns ju specifika arter då, som till exempel brandskiktdynan som dyker upp efter bränder, som har en, i sig då en insektsfauna knuten till den här märkliga svampen då.
Det är ofta lager på lager på lager av ekologi i träden.
Ja, det är ju det som gör att man vill bli ekolog. Alla de här ekologiska berättelserna, hur allting hänger ihop. Mm.
Men igår var du och jag i en lite sumpigare miljö där den döda veden, björkarna, låg blött. Därför att det klarar björken också fint.
Mm. Ja, den är ju väldigt anpassningsbar och trivs ju väldigt bra i de här sumpor och svämskogarna då, och Återigen då så blir de skogarna då ganska ljusöppna, för det dör en hel del träd av det här. Att många trädslag klarar ju inte den här syrebristen som blir då när de står i vatten. Medan då björken klarar det ganska bra. Och då blir det de här gamla träden som står och dör i solen i fuktig miljö. Och det blir väldigt bra för både svampar och insekter då.
Mm. Och vi kan säga det igen, vi har sagt det om man har lyssnat tidigare, men var björken står, om det står blött, om den står ljust, om den står högt, om den står lågt och hur den dör, det ger helt olika insekts- och svampfaunor. Så det blir så olika mångfald på olika platser.
Mm. Ja, precis. Mm. Så är det verkligen.
Men du som ekolog, du lär liksom in den här döden av björken i olika stadier. 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, vi brukar prata om 5 olika nedbrytningsstadier. Och då kan man säga att det första nedbrytningsstadiet då, det är ju arter då som till exempel då barkborrar och långhorningar som då är skalbaggar som nyttjar det, eller så att säga, den näring som finns när trädet precis har dött då, under barken. Men sen kan man säga att alla andra stadier då, de är ju i någon mening präglade av svamparnas processer i träden och de miljöer som uppstår då. Och då uppstår det ju i sig då det här med råttan på repet då, att det finns ju förstås en massa arter då som kanske till och med tar med sig svampen dit och sen som lever på de här svampmycelen i träden. Och sen finns det då en massa arter som lever på de arterna som lever på svamparna, och så blir det en massa, kan det vara parasiter som lever på de här rovdjuren som lever på de som lever på svamparna etc.
Mm. Vi har ju sett svartoxar, både larver och två små honor, svarta skalbaggar som krökar omkring i stadie 5 då, alltså när björken nästan är jord. Mm. Så ruttet vill de ha det. Men du, där fanns ju någon liten annan krabat, en liten rov, någon liten rovdjur också som sen är ute, på tal om råttan på repet. Ja. Vad var det vi såg mer?
Ja, vi såg ju en larv av en så kallad rödrock igår då, som är knäppare, som lever av de här stora härliga vitkrumma larverna då.
Mm. Råttan på repet hela tiden, och egentligen vi pratar om björk, Joakim Lindvall, men det är svamparna som på något sätt är grunden för livet i veden i alla fall.
Mm. Och vilken morgon det har varit, Jenny. Alltså vad mycket vi har hunnit snacka om björk. Väldigt roligt. Sveriges vanligaste lövträd som man inte, eller som jag inte visste så himla mycket om innan i alla fall.
Nej, inte jag heller. Och vet jag, står och tittar på en sån här häxkvast uppe i en av björkarna. En sån här gallbildning, så det ser ut som, ja, någon virstar det också, fast inte vill ha den i bastun.
Nu har vi lärt oss nytt ord. Jenny Benson-Juvall, morgonens fältreporter, hon var tillsammans med Jonas Edin, biolog på Länsstyrelsen i Kalmar län. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Nu frågar vi efter något som man skulle kunna tro uppstod från ett testamente, men denna organism kommer ur bara jorden. Den tillhör de lysande himlakropparnas släkte, men många rensar bort den och Jordbruksverket rekommenderar mörkerharvning. Det svenska namnet börjar blött. Kan du svara på det, så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Nu frågar vi efter något som man skulle kunna tro uppstod från ett testamente, men denna organism kommer ur bara jorden. Den tillhör de lysande himlakropparnas släkte, men många rensar bort den och Jordbruksverket rekommenderar mörkerharvning. Det svenska namnet börjar blött. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var svartoxe, och de som vann priser heter Pontus Engvall i Sundbyberg, Joel Hallenborg i Malmö och Sofia Renmark i Göteborg. Grattis alla tre. I Naturmorgon idag så har det uteslutande handlat om trädet björk på det ena eller andra viset. Till exempel har vi fått lära oss hur man gör en finsk björkruska eller vista för bastubad.
För det första så har du vårtbjörksbladen, det är de man tar och piskar sig med, så att säga, de här bladen, därför att de är lite annorlunda. De är trattformade och de är sågtandade och sen är de lite sträva på ytan, och det är bara för att du ska känna det lite på din hud så att säga.
Birgitta Tammenen, ledamot i Svenska Bastuakademin, var det som sa det. Missar du det eller något annat ur programmet så kan du lyssna i Sveriges Radio Play eller på Naturmorgons hemsida, där du också kan se bilder på mycket av det som vi har pratat om idag. Och nästa vecka i Naturmorgon så ska vi gotta åt primörerna som kommer så här års. Bland annat ska vi få lära oss varför en del män borde intressera sig för nässlornas rötter och hur vi kan använda naturen som en resurs för att leva här och nu. Vi som har jobbat med programmet idag, det har varit Helena Söderlund som har producerat. Tekniker, det var Joakim Roslund. Och fältreporter, det var ju Jenny Berntsson-Juvall och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig aprillördag så hörs vi igen om en vecka.